Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallå! Och supervälkommen ska du också vara till just detta sprillans pinfärska avsnitt av din favvispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd ju. Ja, som görs av två killar alltså, nämligen jag, Johan Hurtig Wagrell, och på andra sidan internet, Jonas Strandberg.
88, tjenare mannen.
Tjenare mannen.
Hur mår du då?
Tipptopp kan jag väl säga.
Ja, vad ja. Härligt.
Det ja, behöver du inte säga mer än så.
Du ser pigg och glad ut och nyrakad. Det var väldigt länge sedan jag såg det utan mustaschen.
ja. Nej, men jag glömmer ju det då själv såklart. Och så varje gång, fortfarande, jag gjorde det här om dagen. Så varje gång jag ser mig själv i spegeln så är det också bara... inte nödvändigtvis för att det är pissfult.
Nej, det är inte fult.
Även om, alltså känslan är ju att det är fult. Men det är nog mest bara för att det är så himla annorlunda.
Men det var, jag minns en gång när min pappa, han har alltid haft mustasch, alltså så länge, hela min uppväxt. Och så när vi skulle åka på så här, åka till Lilla Brötten, det skulle vara 2 veckor varje sommar, så hade vi packat in oss i bilen och pappa tar sista väskan och ska liksom köra hela vägen. Då ser vi honom på avstånd att han ser lite konstigt ut, pappa. Ja. Och då han helt från ingenstans förbestämt för att raka av mustaschen.
Innan avfärd liksom.
Ja, på morgonen där innan. Och jag var bara så här, alltså det är helt omöjligt att bedöma om det såg bättre ut eller liksom inte, eller liksom du vet.
Nej, det är bara så det, att man aldrig det är som sett en sån stun grenade att man blir lite så bara förlamad. Alltså, så här, estetisk skillnad, det är liksom långt bort innan man kan bedöma, utan nu är det bara vänta nu, hitta fotfästet igen, vad är det som har hänt?
Ja, verkligen. Men det tycker jag, faktiskt. Det piggar upp tycker jag. Man ska göra sådana förändringar ibland. Det tycker jag är härligt. Du har ju en annan anledning som vi kanske inte... Ja.
Nej, men vi behöver inte gå in i detalj, men det har att göra med... jag har varit på en provfilmning som jag hoppas väldigt mycket på.
Ja.
Den här gången tror jag helt utan inblandning från Mondo Duplantis. Minns du den? Det var någon reklamfilm jag skulle göra. Men den har man inte sett mycket av. Vi tror väl att det var det där energidrycksföretaget, och vi fick ju bekräftat att det var ja, men jag var ju till och med på någon callback ju. Så jag vet att det var det där stora energidrycksföretaget och att det var Mondo Duplantis då, som var den här stora internationella stjärnan. Men sen fick jag det ju inte, och så jag har inte precis sett så mycket av den där reklamen.
Nej.
Det... Så det kan ju vara så att de bromsade det. Bara. Det var ju också, var det inte lite i pandemitider?
Säkert.
Ja, oklart. Men då hade jag heller inte rakat av mustaschen. Så nytt topp den här gången.
Nu har du gått med extra mile den här gången. Ja, det tycker jag är positivt.
Ja, men jag ska också säga då, det syns ju inte så bra här i Skype, men jag har ju jag har också gått till frisören med en så att säga inspirationsbild som är objektivt jätteful och omodern, och frisören bara, du skojar, och jag bara, nej. Och så klippte han mig så lite så snaggat på eller kort på hela huvudet, men med lite så spretig Tintin-lugg.
Ja. Nej, det tycker jag är härligt. Jag tycker vi tar tillbaka det tidiga 00-talet faktiskt.
Ja, men på något sätt. Så det var ju lite så där. Det var första gången som jag efter att frisören, när han visade så här, okej, då ska jag visa liksom hur det ser ut.
Uh-huh.
Och jag tittade på honom och bara, det ser för jävligt ut faktiskt. Kanon. Det är så konstigt för att det var så här, det här var inte bra. Perfekt.
Nej, men det, jag tycker de här alltså provfilmningarna och liksom dina roller, det är ett bra sätt för dig att experimentera lite med lite olika stilar också. Jag tänker att det
man
får liksom doppa tårna lite i men jag tror fan att jag kollade på Gift i första ögonkastet sen ett tag tillbaka, och den nya, senaste säsongen har börjat för ett tag sedan. Ja. Och jag bara slog på det och bara, shit, var en av tjejerna där som ska gifta sig då, hon är så, ser ut som att hon är ryckt direkt från 2007 i stilen.
Oh, wow.
Det är verkligen...
hon fastnade där liksom, eller hon stannade.
Ja, alltså om du ser liksom en bild på de kvinnliga deltagarna i programmet, då kommer du se direkt vem det är.
Ja.
Jag lovar dig, det är verkligen
någonstans... Hon drog på 2007 och så bara, ja. Jag chansar på att stanna.
Nej, men jag tyckte det var, jag vet inte liksom, jag har inte hunnit kolla så länge, bara typ ett eller två avsnitt, så jag vet inte om hon kommer vara en sympatisk person eller något, men jag tycker stilen är, det var lite överraskande på något sätt, att man ser den stilen idag. Det, du vet, sista rycket för emo ungefär, alltså inte riktigt emo, ändå en liten, lite prydligare, men ändå en stroke av emo.
På den tiden då när emo var en del, eller light emo var en del av vad ska man säga, normen.
Mm.
Att det var så här, det var inte emo, det var inte värsta konstiga stilen.
Nej.
Eller ett helt livsval, utan man kunde ha en litet emo tröja bara.
Nej, ja men precis.
Älskvärt. Det här ska kolla upp.
Ja, men det var trevligt. Men fan, så att ja, var inte rädda för att experimentera med stilar där ute. Raka av mustaschen ibland. Klippen, ja. En härlig ny frisyr ibland.
Just det, och om någon säger någonting, så här, om ni köper en ny tröja och så kan har ni på dig den, och så är det någon som är taskig och bara såhär, har du en ny tröja eller fniss? Så kan du bara säga, provfilmning.
Ja, exakt.
Det funkar alltid bara, nej, provfilmning. Då är exakt. Det liksom inga fullfrågor.
Fan, men
jag trodde du var ingenjör och jobbade på liksom Atlas Copco eller någonting. Ja, provfilmning.
Det funkar för allt.
Funkar, ja, det funkar för allt. Då får man inte säga något mer. Men du, ska vi skippa det här tramset nu och sömnlöst via vignetten kasta oss in i första historien. Är det du som börjar idag?
Det är min tur.
Oj, vad kul. Då lutar jag mig tillbaka här i Bettys lilla barnsäng och tar en klunk kaffe. Så där kommer vignetten, ja. Och sen kan du bara tuta och köra.
Jag curlar min mamma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När min pappa dog blev mamma som ett hjälplöst barn. Jag tog på mig rollen som den vuxna och det gjorde att jag fick svårt att lämna mitt barndomshem. Vilken intressant dynamik ändå. För här har man ju hört det omvända. Typ att om det är ett par som har varit gifta, levt tillsammans länge. Och så har man ju hört om till exempel det är en man och en kvinna. Och kvinnan dör eller liksom försvinner ur bilden först. Om mannen blir kvar. Man har ju hört då att mannen har svårt med de här vardagliga grejerna. Om vi snackar om en viss generation förstås.
Ja, att det blir
laga mat och fixa hemma och sådana grejer. Alltså det har liksom, könsrollerna var ju liksom mer cementerade för den generationen och det har ju gjort att männen blir lite handfallna.
Ja, just det, på det praktiska liksom.
Ja, exakt.
Ja. Men den eviga frågan då innan vi drar igång liksom kastar oss in i berättelsen, det är ju såklart som du förstår. Om du fick välja, skulle du eller din tjej dö först när det börjar komma upp er i åren?
Alltså, jag vill ju dö först. Jag vill inte bli kvar själv.
Nej, men samtidigt så är det så här, då missar du ju massa år ändå.
Det tror jag inte.
Nej, det
jag är ganska nöjd som det är faktiskt.
Ja, jag tänker efter och det är nog liksom, men det är nog också det egoistiska svaret, eller hur?
Ja, jag antar det på något plan. Ja. Men det innebär ju också att den andra får leva längre, så att det är också positivt.
Ja, tur att man inte kanske behöver välja då.
Ja,
Ja, men jag vill höra nu om det här på nytt födda barnet istället.
Nu kör vi. För några år sedan pratades det mycket om så kallade curlingföräldrar. Man läste överallt om mammor och pappor som sopar banan för sina barn och på så sätt underlättade allt som kan tänkas svårt och besvärligt. Det är kanske inte alltid det lämpligaste. Men jag tänker att det också kan vara omvänt. Det finns nämligen barn som curlar sina föräldrar också, som inte vågar släppa taget, och ett sånt barn var jag. När jag växte upp hade jag en alldeles normal relation till min mamma. Jag var som tonåringar är mest och mamma var väl som de flesta andra tonårsmammor. Vi var inte alltid sams, men vi visste alltid vad vi hade varandra och behövde inte oroas. Men så dog min pappa och det förändrade allt. Själv tog jag inte pappas död så väldigt hårt, för han och jag hade aldrig någon nära relation. Ja, det var ju lite konstigt uttryckt, men ja, teach.
Ja, men uppfriskande för sig, men jag tycker det är intressant att det kastas lite mellan tempus, va? Att det är så här, ibland är det jag curlar min mamma, alltså att vi är kvar i den situationen. Mm. Och ibland är det också så här, det blev att jag tog hand om henne för mycket och sådär. Så jag undrar, om vi ska gissa lite utan att kika, var tror du att vi slutar historien när hon har på något sätt löst det och kommit vidare, eller att hon är kvar i den här situationen?
Nej, men jag tror att de har ett rejält snack. Jag tror inte att det blir hetskt, utan jag tror att det är ganska lite tråkigt konstruktivt kanske.
Ja,
du vet att de, men det är lite svårt att förutse. Det är ändå en död anhörig inblandad centralt, alltså, så att det blir lite, det är svårt att vad tänker du?
Ja, men jag tänker att hon har gått vidare från det och därmed liksom kan sätta sig ner och skriva det här sedelärande berättelsen om att hur det kan bli liksom. Hon har lite perspektiv på hela situationen.
Mm.
Det vore spännande och knasigt om det är så att det visar sig att den här curlingperioden då bara var en vecka efter dödsfallet typ.
Just det. Mm.
Att det är så här, det är egentligen bara normalt sorgarbete. Och hon bara, jag fick hjälpa min mamma med allt och fixa begravning och ja, det var väl det. Under en vecka där, hon var skitledsen.
Mm.
Mamma var svinledsen. Mm. Men sen veckan därpå så verkar hon må bättre igen.
Jag tror spontant så har jag känslan att vi har att göra med en person. Okej, det är en rätt bra position att gissa lite här, för att jag tänker att det är lätt att luras att det här är en lite kall och hjärtlös person vi har att göra med. Mm-hmm. Med tanke på hur hon pratar om dels sin pappa och att hon får ta hand om sin mamma efter att hennes livskärlek har dött. Men jag tror att det är så här mer som det lätt kan bli i relationer med viss dynamik, att den ena är väldigt känslosam och väldigt emotionell och liksom reagerar på mycket, och då blir den andra intvingad inom situationstecken till att vara den mer rationella och lite...
Och det är dottern här då, tänker du?
Ja, det tror jag. Jag tror att hennes mamma, hon är lite irriterad på hennes mamma, att hennes mamma sen lång tid tillbaka, sen långt innan det här dödsfallet, så har hon alltid känt att mamman är den känslostyrda. Och ja, att hon får alltid lugna ner mamman, typ så. Jag tror att det är en sån dynamik. Och då har hon, dottern, tvingats att bli mera, eller tvingats att bli kallare än vad hon egentligen är, kanske.
Ja, så hon är liksom, egentligen dottern är egentligen en stereotyp så avstängd autistson som bara...
Mm. Ja, men på ett sätt ja. Men jag tror att de har haft en lite knackig relation de två. Hon har inte haft någon relation med sin pappa, den här huvudpersonen. Och hon har haft en lite konstig relation med sin mamma. Ja, men då, ja, jag vet inte.
Nej, men vet du också så här? Effekt. Det skulle kunna vara så också att hon säger det att hon har inte haft en vidare relation med sin pappa. Så pass att hon inte egentligen känner sig så ledsen när han dör. Det liksom hintar ju om en stor grej ändå. Typ som att han var inte närvarande. Så därför, ja, han har aldrig varit där för mig när han levde. Så det är inte så ledset för mig när han dör liksom.
Just det.
Har man den dynamiken eller relationen till sin pappa, och då tänker man sig att det finns rätt mycket latent liksom ilska eller besvikelse där.
Mm.
Då blir det också så här, när ens mamma då, som man har en bra relation med, när hon blir liksom förkrossad och jätteledsen över att den här då, inom citattecken, skitstöven går bort, då blir det också liksom, ja, men nästan som en irritation kanske, eller man tycker det liksom, fasen, du ska inte, var inte ledsen över det här liksom. Han var inget att ha liksom. Att man blir lite sur nästan för att pappa ska få den liksom, så mycket sympati och påverka mamman så mycket fast han inte fanns där för mig liksom.
Mm.
Tänker du inte det?
Jo, jag tänker det. Men jag tänker också att jag råkade tjuvkika lite, bara ett stycke framåt.
Och det är bra.
Jag tror att vi... jag tror att det är nästan som att brevskrivaren lyssnar på vad du och jag säger och spekulerar kring hennes känslor.
Bemöter detta redan liksom direkt i texten här.
Ja, det är en känsla jag har.
Det är som att vi är i den här Neverending Story, den här fantastiska film.
Mm.
Och att liksom berättelsen, vi är plötsligt en del av berättelsen här lite grann.
Ja, exakt.
Att nästa stycke börjar med sig. Jag hör vad ni säger, Jonas och Johan, men så här var det. Det skulle vara underbart.
Alltså verkligen interaktiv läsarberättelse.
Vi kanske ska skriva den långfilmen tillsammans, du och jag, att det är så här, två killar har en podd där de får liksom, där de läser upp berättelser, som folks verkliga berättelser, och så märker de att de också liksom upplever det i stor utsträckning i sina vanliga liv liksom, som att de säger, berättelserna de har läst händer plötsligt liksom när de går ut på gatan sen.
Ja, det har varit underbart.
Ja, det är bra. Det känns som en så här skön 80-tals premiss på en film.
Ja, ja, 100%. Alltså, ja. Jag hade gärna sett den åtminstone.
Ja, men det är en bra början.
Okej.
Okay. Och vet du, då kan jag också göra en jätteny konstig utseendeförändring och så kan jag säga så här, provfilmning.
Ja, du passar verkligen på.
Hallå Johan, du har bara skrivit ett manus. Ja, men det är provfilmning.
Ja.
Det är därför jag kör utan byxor nu med.
Diskutera inte. Okej. Okay. Det kanske låter konstigt med tanke på att mina föräldrar var gifta och levde tillsammans. Men... pappa var en mycket gammaldags person och hade väldigt lite att göra med min fostran. Alltså var han mer en figur i periferin än en närvarande far. Så för mig var det mest som om vilken släkting som helst gått bort. Mamma tog dock hans bortgång enormt hårt. Jag hade nog inte riktigt förstått hur fäst hon var vid honom, för hon hade alltid verkat så självständig och stark. Men nu blir det mer och mer tydligt att hennes styrka till stor del handlade om hans närvaro. Han skötte de mer praktiska sakerna kring vårt liv, ekonomin, bilen, underhållet av villan och sådana saker. Och utan honom förvandlades mamma över en natt till ett hjälplöst barn. Här tycker jag det var ganska nedlåtande faktiskt att alltså, prata om liksom hur hennes mammas sorgarbete, att hon blir ett barn.
Ja,
jag
det
tycker
är
det var
någonting
ganska
taskigt
sagt.
Ja, att det är som att man aldrig har stött på fenomenet sorg förut.
Och bara... att hon inte fattar att den personen hon har levt med hela sitt vuxna liv typ, och bott ihop med. Och alltså, hur kan man inte förstå att den personen blir ledsen när, alltså, när ens partner går bort?
Men, jag har nu inte sett den här. Men för ett tag sedan så började serien Sjölyckan. Som är någon sorts liksom skärgårdssolsidan.
Mm.
Den kom med en ny säsong plötsligt, lite från ingenstans.
Mm.
Och jag brukade kolla på den förut, men jag har inte kollat på den här säsongen, men jag såg däremot på någon sorts reel eller någon sån reklam i mobilen, så såg jag någon liten trailer för det då, eller sådär avsnitts. Och då verkade det vara så att Gustav Hammarström heter han, va?
Säkert. Ja, men han rödhåriga från Bruno.
Borats kompis.
Just det.
Inte på något sätt, men du vet. Han är ju någon pappa då till någon liksom tonårsbarn. Och hon verkar ha varit så att hon har liksom spenderat typ ett halvår i Frankrike. Och bott i Paris liksom. Och kommer hem och är sådär typ tonårs full av att hon börjar se på världen med ett nytt öga. Du vet, det är liksom man upptäcker allt som är fel här i världen. Och orättvisorna. Och att vi blir vegetarianer allihopa. Och så. Alltså så de liksom driver lite med det här tonåringen som börjar liksom tänka själv. Och då tror att alla tankar är liksom helt otänkta.
Mm.
Och så ska hon liksom läxa upp honom. Och han får i den här trailern då något utbrott om att han vill bara liksom alla har redan tänkt alla saker och vi har redan fattat att det inte går att ändra och det är ingen idé och det är liksom du kommer här och är tonåring och liksom han bara skäller ut den efter noter då för att liksom hon har de här liksom platta och skriker någonting. Alltså, allt är redan tänkt. Jag vill bara ibland vill jag bara sitta och titta på Beck och hålla käften typ liksom. Mm. Det är lite sådär som att jag tänker att den här dottern här har lite den här naiva inställningen till att hon har lärt sig då att det är absolut det fanns jättemycket problematik kring och ojämlikhet i det här med att männen skötte ekonomin och bilen och mamman fick då ta hand om barnen och hemma fru grejen och sådär. Men det är klart att det fanns par som var liksom trots allt lyckliga under de omständigheterna. Men hon har förstått nu att det här är liksom, det var ju fel såklart att det ska vara så. Och därför så blir det liksom att hon säger, ja men mamma du har ju varit liksom, fattar du liksom hur ojämlikt ni har haft det? Och nu liksom, du ska inte vara ledsen för att pappa dog. Det var ändå, det var så himla stereotypt och gammeldags. Och han, han lagade bara bilen, men han kunde inte ens laga mat. Så det är inget, du saknar inte honom. Och liksom ha den här endimensionella synen på det.
Ja.
Ja, men jag tror och då också inte förstår hur taskigt det är att bara säga, du blir som ett barn nu mamma.
Nej, det jag tycker det är riktigt hemskt faktiskt. Men du har nog verkligen poäng. Det är sånt nyuppvaknat, en nyuppvaknad dotter liksom som bara som inte, alltså emotionellt lite korkad tror jag.
Ja.
Men vet du vad? Oj, jag ser en återigen. Lyssnar, ja. Eller skriver lite grann på oss kanske.
Filmen fortsätter och vi är en del av den. Ja.
Just det där att hon blev ett hjälplöst barn. Jag var 16 år då och även om jag inte precis var ansvarslös var jag långt ifrån mogen för det ansvar som nu lades på mina axlar. Men när det började dimpa ner kravbrev från olika inkassobolag för att mamma inte betalat räkningarna som hon skulle insåg jag att jag var tvungen att ställa upp. Mamma vandrade runt som ett barn och pysslade i köket och i trädgården som om ingenting hänt, så jag blev helt enkelt tvungen att sätta mig in i hushållsekonomin. Vad intressant och att hon uttrycker mammas bidrag till hushållet och till hemmet som barnsliga sysslor och det som har med siffror att göra och betalningar, det är vuxensysslor.
Ja, men det är ju på något sätt det här liksom. Det är väl liksom vidare produktion av den här klassiska patriarkala uppdelningen. Att det som liksom gubbarna ägnar sig åt, det är på riktigt och bra.
Mm.
Men att det är mat på bordet, det är liksom, det bara ska vara så.
Vadå att pyssla i köket? Du menar laga mat?
Ja.
Är det det hon syftar på då?
Är det bättre att hon inte...
Att hon städar köket? Är det det du tänker på? Att hon pysslar i köket?
Ja, men då är det liksom, det är bara en värderingsfråga, för jag menar, hade det varit tvärtom att det var kvinnan som gick bort och mannen då, han fortsatte sköta sitt jobb och han kunde betala räkningarna och bilen gick som den skulle, precis som innan, men han hade inte ätit någonting på flera veckor. Det är också jobbigt.
Mm.
Det handlar ju bara om hur man värderar det den ena föräldern har gjort kontra den andra liksom.
Ja, exakt. Nej, jag tycker det är...
Och visst, det är ju ett bevis för, eller liksom det är ju ett argument för, eller liksom det visar ju på problematiken kring att det var mer förr så att det var en tydlig uppdelning i hushållet. Och det kanske är, jag vet inte, men känslan är väl lite att så här, folk rer sig själva i lite större utsträckning nu. Så att säga, om jag skulle gå bort så skulle ju Johanna ändå kunna betala räkningarna.
Just det.
Och om hon skulle gå bort så skulle jag ändå fortfarande kunna liksom få mat på bordet. Vilket är skönt. Men det är ju fortfarande så tycker jag att säga, särskilt då i relationer där man har varit ihop och levt tillsammans så himla länge att alltså båda gör ju inte allt, utan det blir väl naturligt så att den ena kanske är lite mer pysslig och hemmafixig och så, och den andra kanske är lite mer liksom betalaräkning-ig.
Just sådär. Det.
Så att det är väl naturligt att när någons livspartner går bort så är det liksom många pusselbitar som försvinner.
Mm.
Och det är väl så här rimligt att andra då kan kliva in. Liksom det tråkiga i det här fallet är ju att hon verkar vara ensam om det och att hon var 16 bara liksom.
Exakt.
Man önskar att det finns liksom vänner till familjen eller syskon till olika och så här, som är lite mer vuxna kanske.
Ja, jag håller med. Alltså det är lite så. Ja, men det känns som att det är mycket mellan raderna här. Alltså mycket som vi inte får veta om den här familjedynamiken som har lett fram till de här känslorna.
Det känns som att det är en liten, mellan raderna en liten oroväckande, en avsaknad av nära skyddsnät så att säga.
Mm. Precis. Ja, vi kör. Så får vi reda på det här om det resulterar i en enorm konflikt eller om det bara om de lyckas resolva de här jävla problemen.
Ja.
Samma sak var det när vi plötsligt fick kallt i hela huset. Det var jag som till sist kollade pannan och insåg att den var trasig, och det var också jag som fick ringa och ordna så att vi kunde få en ny installerad. Samtidigt pågick mitt eget liv, men det var ett liv vid sidan av. Jag var alltid tvungen att sätta mamma främst och mina egna intressen och drömmar fick ofta stryka på foten. Jag började även att jobba extra efter skolan så att vi skulle klaras ekonomiskt. När jag gick ut från gymnasiet var det med medelmåttiga betyg eftersom jag var tvungen att arbeta så mycket på kvällar och helger. Det gick ändå ganska bra så länge det handlade om ett biobesök eller en tjejfest, men när jag blev kär för första gången var det svårare att klara av det. Jag ville ju träffa Tobias så ofta jag kunde, men mammas hjälplöshet gjorde att jag bara kunde träffa honom vissa kvällar. Hon klarade helt enkelt inte av att vara ensam, och det förklarade hon också för mig med klagande stämma.
Är det lite falsk varning där när hon blir liksom head over heels kär i någon som heter Tobias?
Jag vet inte. Det är väl generationskorrekt, I guess. Alltså jag tror att hon är ju... Jag misstänker att hon är lite yngre än oss kanske, ja, men inte, jag tycker inte det säger så mycket liksom om
ja, men
det är generationstyp. Jag tycker inte det.
Har du någon immediate family som heter Tobias, så jag gör bort mig nu?
Nej,
men då skulle jag vilja hävda ändå lite grann att det är, ingen har någonsin blivit head over heels kär i Tobias. Alltså det är, här, folk har blivit ihop med Tobias för att man har träffat Tobias och man kan väl gå på en dejt till eller liksom, Tobias har alltid funnits där och det har vuxit fram, men det är ingen som har liksom, ingen har någonsin träffat Tobias och beskrivit det som att det sa bara klick.
Nej.
förlåt Tobias, men nej. du vet att det är sant.
Att vara på semester med Tobias var förstås ännu mer omöjligt. Ja. Kanske av flera anledningar då. Det förblev en ouppnåelig dröm. Hur skulle mamma klara sig i en hel vecka? Eller ens ett veckoslut. Jag försökte övertala henne vid ett par tillfällen, men hon vidhöll att det inte skulle fungera. Du vet hur svårt jag tycker det är att vara ensam. Och en hel vecka sen, sa hon med liten och tunn röst. Det var ju så mycket som kunde hända, fortsatte hon. Tänk om det blev strömavbrott eller om varmvattnet slutade komma. Vad skulle hon göra då? Vem skulle hon ringa? Jag lovade henne att skriva ner alla telefonnummer hon kunde tänkas behöva, men jag förstod ändå att hon inte skulle bli lugn, så jag stannade helt enkelt hemma. Det var kanske inte så konstigt att Tobias till slut tröttnade på mig, fast om man ska vara ärlig så var det min mamma han tröttnade på. Han bönade och bad mig att försöka släppa taget om henne, i alla fall lite, så att vi kunde leva ett liv tillsammans. Men fast jag insåg att han hade rätt och jag var tvungen att försöka tänka lite på mig själv också, så klarade jag inte av det och till sist lämnade han mig.
Ja, jag tror, hade det inte varit Tobias utan hade det varit någon sån en liksom stilig Martin eller någonting, då hade det räckt, då hade hon liksom orkat ta tag i situationen.
Ja.
Men nu, eftersom det bara då var en Tobias, så är det som att säga, ja, jag vet att du har rätt, men också, jag orkar inte. Och då drar han.
Ja, alltså.
Men jag, det är ju såklart så att jag förstår att hon gör som hon gör, men det är också sådär att hon gör sig själv en otjänst lite grann. Och det är inte så lätt att liksom när man är 16 då, eller lite äldre, att förstå det och att liksom orka genomföra det. Men det verkar ju för mig väldigt mycket som att mamman här, alltså det handlar inte om huruvida det blir strömavbrott eller vem hon ska ringa för att liksom fixa med pannan eller så, utan det handlar ju om att hon är liksom sorgskadad, ja.
Mm, exakt.
Hon är sorgskadad och hon känner sig jätteensam och så. Så jag tror man skulle liksom kunna vinna mycket på att lägga energi på att försöka hjälpa henne med ett socialt liv och liksom kunna hitta kanske nya tryggheter. Om inte annat, köpa en hund liksom.
Mm, exakt, få igång henne lite liksom.
För jag tror inte det att hon är liksom fysiskt förhindrad från att ringa ett telefonnummer eller att få dit någon hantverkare eller så.
Mm.
Utan det är ju det att det liksom, hon har aldrig gjort det och det känns så liksom jobbigt. Och det var ändå Ingmar som gjorde allt det här.
Mm.
Är du med på vad jag menar? Att det
ja,
handlar
men
inte
jag
om,
fattar. Jag fattar vad du menar.
Det handlar inte om grejerna i sig.
Nej, nej. Nej, jag fattar.
Utan det handlar om att hon är liksom, han är borta ju.
Ja, och varje gång det händer något skit med huset så påminns hon om att det här fixade han när han var här.
Exakt, exakt.
Ja, jag fattar. Själv bodde jag kvar hemma och fortsatte på samma sätt, och med tiden blev det ganska ensamt. Det var mest mamma och jag, och hon trivdes förstås förträffligt. Men jag kände mig mer och mer instängd, och när jag började närma mig 30 insåg jag till slut att jag var tvungen att ändra på saker och ting. Skulle jag bo ensam, skulle jag bo hemma resten av livet, aldrig träffa en man, aldrig få en egen familj? Nej, jag skulle helt enkelt inte stå ut.
Det är ändå halva hennes liv då, om hon var 16 när det hände och sen nu var hon 30, ja, i princip.
Det är rätt grovt att inte ha kommit igång alltså efter det. Alltså det är väldigt lång tid.
Ja, verkligen. Och vet du vad? Jag tror faktiskt inte att mamman egentligen tycker det är så förträffligt heller.
Nej. Det är nog bekvämt bara.
Att båda liksom, det blir en låsning i det här. Ja. Att det blir liksom, de kan inte ta sig ur den här situationen. Det blev liksom, ja, det fick bli så i den allra mest akuta sorgebearbetningen.
Mm.
Men sen så gick det över till, och då, liksom, hon trycktestade inte sin mamma i det sociala livet, och mamman fick inte chansen, eller behövde inte anstränga sig för att skaffa liksom nya kontakter och sådär liksom, eller umgänge och så att det blev lite liksom, de gjorde sig själva en otjänst på något sätt i att de inte tog tag i det direkt, eller vad man ska säga.
Mm.
Men det är svårt såklart.
Men jag kände mig mer och mer instängd, och när jag mamma blev oerhört upprörd när jag förklarade att jag ville sälja huset och skaffa oss varsin lägenhet. Hon skrek åt mig att hon aldrig skulle gå med på att sälja huset, men den här gången vek jag mig inte. Hon fick göra som hon ville, förklarade jag, men om hon inte gick med på att sälja och skaffa varsin lägenhet så skulle jag ändå flytta. Till sist gick hon faktiskt med på att sälja, och efter en tid kunde flytta in i varsin trivsam tvåa, inte allt för långt från varandra.
Mm.
I början ringde hon mig flera gånger om dagen. Ibland grät hon, ibland anklagade hon mig för att förstört hennes liv. Jag försökte vara tålmodig och förklara att jag också måste få leva mitt liv. Men det var inte mycket av det jag sa som gick in. Delvis
otroligt starkt ändå att säga, om det nu är så att hon faktiskt har sagt att hon har förstört hennes liv. Det är väldigt så här, det är inte okej liksom.
Nej. Verkligen. Alltså, riktig mardrömskärring verkar hon vara nu.
På det viset så är det så här, det tyder ju på en väldigt konstig skev relation. Det är så här, nej men du är ju mamma här, du får inte glömma det. Det är inte så att det är två systrar eller två polare som man kan liksom.
Nej, men exakt. Och jag var ju på hennes sida i början, men nu när det har gått nästan säkert 15 år, det är fan, då får du skärpa dig på riktigt.
Ja, fan. Alltså. Åker stendöd, det är bara så det är.
Jag försökte vara tålmodig och förklara att jag också måste få leva mitt liv, men det var inte mycket av det jag sa som gick in. Det gäller så var det förstås mitt eget fel att hon blivit så egoistisk. Jag hade ställt upp alldeles för länge och med alldeles för få förbehåll, och i början hade jag också väldigt dåligt samvete. Ibland var jag på vippen att ringa henne och säga att vi kunde flytta ihop igen, men jag hejdade mig. Jag behövde leva mitt eget liv och kanske var det också så att mamma behövde leva sitt. Det där var en tanke som inte slagit mig för, men när jag tänkte mer på det kändes det helt rätt. Mamma var långt ifrån lastgammal, så varför skulle hon leva sitt liv och vara beroende av sin dotter? Och efter något år började faktiskt mamma ta tag i sitt eget liv. Hon kunde naturligtvis komma med gliringar ibland, men jag tog inte åt mig. Jag hade mitt eget liv nu och när vi träffades gjorde vi det på lika villkor. Och faktum är att vår relation förbättrades avsevärt. Efter en tid möttes Tobias och jag på nytt och denna gång fungerade vårt förhållande. Idag är vi gifta och har två döttrar.
Wow!
Mamma å sin sida är en pigg och glad och framförallt självständig pensionär som har många vänner och ett roligt liv. Roligast är att träffa barnbarnen, säger hon, och det gör mig förstås glad och rörd. Hon har numera insett att hon mår bäst av att leva sitt eget liv och framförallt har hon insett att min kärlek till henne inte är mindre bara för att jag har min egen familj. Om något har den vuxit sig ännu starkare nu sedan jag har slutat vara en curlingdotter. Vilma. Okej.
Okay. Oh, wow. Ja.
Vad tror vi då? Kan det vara sant det här?
Ja, då tror vi att den här... Vi gissar direkt, va?
Mm.
Ja, vi tror att den här berättelsen om Ingmar som var tokig och betalade räkningar, vi tror att den är 1, 2, 3 sann.
San. Ja, men känslorna i texten känns ju väldigt sanna.
Ja, och att den var så ändå lågintensiv och lite konstig, va?
Ja, exakt. Man kände att det var så mycket som vi var inne på mellan raderna som inte var liksom hanterat sen tidigare.
Nej, och dels att det inte var någon sån där tydlig konflikt, alltså peak, vändpunkt style som man alltid liksom råkar slänga in i en påhittad berättelse, utan att det var lite så här, det var lite svepande och det pågick under lång tid och det var inte så att det var liksom det här som hände som fick droppen att rinna över, utan det var så här, ja, Tobias, han lämnade mig för det, men det var ändå så här, ja, det fortsatte lite till. Och plus tycker jag det var väldigt sant att hon beskriver det på ett sätt som ganska liksom lågintensivt och sådär. Och sen plötsligt kommer det så här att hon bara fick ur sig att mamman sa att du har förstört mitt liv och så. Det kändes som att säga, what? Att det måste säga sann. För hade man hittat på någonting så hade man nog inte liksom tagit i så jävla mycket från ingenstans där.
Nej, jag tyckte det kändes väldigt äkta, väldigt så här codependent situation mellan de två. Faktiskt, och det bygger en ilska som bara puttrar mellan de två liksom, ja. När de befinner sig i den.
Och så tyckte jag som sagt då, var inne på det innan, men det här att liksom beskrivningen av hur det går till när man trots allt hamnar med en Tobias, att det inte är det här liksom himlastormande förälskelsen 0-100, utan att det är så här, vi blev ihop och sen så lämnade han mig, men sen träffades vi igen och då funkade det, eller då fungerade vår relation.
Just det, ja, det var lätt roligt.
Ja. Ja, men hur skulle du beskriva din livslånga relation med Tobias här nu då, äktenskapet liksom? Har det varit en liksom kärlekssaga? Ja, jag skulle säga så här. Det fungerar nu.
Ja. Fy fan, vad tråkigt.
Det var sant. Det var väldigt tråkigt.
Ja, det är alldeles för diskbänksgrott för att inte vara sant helt enkelt.
Nej, men helt rätt. Men det måste ju ändå, vi kan väl titta lite på också innan vi går vidare. Pappa måste väl ändå dött ganska tidigt?
Ja, i 50-årsåldern bedömer jag att han var.
Ja. För om hon var 16, han kanske var då ändå 35 när de fick henne typ.
Ja, men jag tror han är ganska precis passerat 50 med tanke på att det går... Ja, men det skulle nog vara rimligt.
När han dör, ja. Ja.
Precis.
Ja, för då är det också så här, då fattar man ju också, det är ju ändå mycket mer så här, mitt i livet.
Mm.
Det är ju, mamman då, det är ju mycket, mycket liv kvar där, tänker man ju för henne. Så att då, det är klart att då blir det en chock på ett annat sätt. Inte att jag försvarar hela hennes beteende, men det är ju ett större slag att förlora någon som är 50, när man är 50 själv typ. Om man är väldigt, om man har också haft ett väldigt liksom inflätat liv liksom.
Just
än om man är, om båda är liksom över 70 i alla fall.
Just det, precis.
Ja. alltså jag liksom jag förstår att det känns som att det är lättare att det blir så här som det blev när det sker att när den ena är i den åldern än om båda skulle vara väldigt gamla liksom.
Ja, exakt.
För då blir det, dels är det att mamman har mycket levnadstid kvar potentiellt då, men också att barnet är lite för ungt för att hamna i det här egentligen också. Det hade varit bättre om de var äldre allihopa på något sätt.
Mm.
Då hade det kanske kunnat gå på ett annat sätt från början.
Ja, faktiskt. Alltså, den är ganska en perfekt skitstorm i när den inträffar tidsmässigt för alla inblandade.
Ja.
Ja. Men fan vad...
Ja, men kul.
Ska vi kapa våra TV6-lyssnare som inte är patrons och så hoppar vi in till din berättelse som jag är jättetaggad på det.
Ja, jag kan säga att den är jag hintar lite och säger att det kommer bli lite av en offerbonanza ändå.
Ja, men fan, vad gött.
Ja, och så får vi väl då gissa då i vilken liksom till vilken grad det är motiverat med det här offerkoftandet.
Kul.
Ja, tack så mycket till TV6-lyssnarna. Vi hörs nästa vecka. Nu går vi vidare och jag läser rubriken. Det var alltid synd om Elin.
Såklart det var.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.